what triggered this bizarre behavior.
Journey into the cold heart of Northern Darkness with Nordic Crimes.
That case became like a scene from a horror movie.
A new true crime documentary series that chilled the bone.
The hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
Nordic Crimes is a part of the Acast family.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Man ska vara väldigt försiktig med att använda sig av det här med magsäcksinnehållet i sin bedömning av dödsorsaken, både som primär och som bidragande dödsorsak. Eftersom för det allra mesta så är det helt irrelevant.
För erkänna för sig själv, det var någonting jag förnekade väldigt länge. Det var väldigt, väldigt jobbigt att handskas med allting och att vara i det helt själv.
Var du där då eller och såg den här kräkningen eller?
Det vet du att jag inte var.
Nej, det vet jag att du inte var. Nej.
Så stämmer det ju överens med vad som faktiskt hände. Det att vi bar ut Toves kropp. Det stämmer. Och då slungades jag ju liksom tillbaka i den här fruktansvärda natten.
21-åriga Tove försvann natten mellan den 15 oktober och den 16 oktober 2022. Efter en kväll på utestället Nöjet i Vetlanda. Polisutredningen riktade snabbt sitt fokus mot två personer. 20-åringen Johanna och 18-åringen Maja. Två personer som tidigare varit vänner med Tove. Du lyssnar på Svenska Brott. Den här podcasten fokuserar på brottmål och kan därför innehålla beskrivningar av våld och andra potentiellt stötande ämnen. Vi har tidigare behandlat fallet med Tove från Vetlanda. Om du inte har följt tidigare avsnitt som är relaterade till tingsrättsdomen rekommenderar vi att du går tillbaka och lyssnar på dem för att få en fullständig förståelse för det som kommer att diskuteras i dagens avsnitt. Tidigare har vi valt att använda fingerade namn för de åtalade av integritetsskäl. Nu när deras identiteter är offentliggjorda kommer vi framöver att hänvisa till dem med deras riktiga namn. Den 19 april år 2023, efter en omfattande polisutredning och rättsprocess, stod det klart att Maja och Johanna tagit livet av Tove. Båda dömdes i tingsrätten för mord och grovt gravfridsbrott. Johanna dömdes även för skadegörelse. Påföljden blev livstidsfängelse. Tingsrätten fastslog att Johanna strypt Tove genom att kraftigt greppa hennes hals med båda händerna. Under tiden ska Maja ha hållit fast Toves armar, vilket förhindrade henne från att göra motstånd. Det konstaterades att Toves död orsakades av kvävning till följd av strypningen. Johanna och Maja överklagar domen. När hovrättsförhandlingarna inleds i oktober 2023 presenteras flera nya aspekter. Fyra rättsläkare kommer att vittna. En central del av rättegången kommer att fokusera på just dödsorsaken, vilket potentiellt kan vara avgörande för en livstidsdom för mord eller ett frikännande. Det är den andra förhandlingsdagen i Göta hovrätt. Och rättsläkaren Anders Eriksson ska avge ett expertutlåtande gällande Toves dödsorsak. Anders är professor i rättsmedicin och har praktiserat i cirka 40 år och utfört cirka 7000 obduktioner. Dessutom har Anders intresserat sig lite extra för området kvävning. Han berättar under rättsprocessen att det är ett område inom medicin som är mer komplext och svårbeforskat jämfört med andra områden. Johannas försvarsadvokat Clea Sangborn ställer frågor till Anders Eriksson som är med via länk.
Bara, de här skadorna som har funnits på Tove som man har protokollerat och skrivit ner, kan man av de här skadorna bedöma längden av det här stryptaget?
Man kan inte avgöra hur lång tid hon har strupgreppet har hållits, nej.
Nej, och varför kan man inte det? För det har ju både Brita Silg och Lasarevic och Berge gjort. De anser att de anser att man kan bedöma tiden.
Ja, jag vet inte vad det skulle grunda sig på.
Nej,
jag kan inte se att det finns någon vetenskaplig evidens som säger att vissa fynd måste kräva en viss tid för att uppkomma.
Nej. Rättsliga rådet har ju samma uppfattning som du i den här frågan.
Johannas advokat, Clea Sangborn, påpekar att rättsliga rådet håller med i den specifika frågan. Dock finns det punkter där rättsliga rådet och Anders inte tycker likadant. Vi återkommer till detta senare. Rättsliga rådet är ett självständigt organ som fattar egna beslut. Även om det administrativt hör till Socialstyrelsen, opererar rådet oberoende av Socialstyrelsens övriga funktioner. Rådet hanterar och avgör specifika uppräknade ärenden. Rättsliga rådet fick tidigt i somras i uppdrag att göra en genomlysning av obduktionsprotokollet angående mordet på Tove.
Okej. Så att man kan alltså inte bedöma längden av det här stryptaget i det här ärendet på något sätt?
Nej, jag har ju dock framfört tanken att om i stort sett bara ett enda fynd av de fem vanligaste, eller ja, det kanske är de sju vanligaste, jag har bara tittat på fem fynd. Men om man bara ett fynd så kan det i alla fall tolkas som att det har varit ett kortvarigt eller snabbt förlöpande händelse. Jag vidhåller att man inte kan med någon säkerhet bedöma det, men det i avsaknad av fynd styrker i alla fall inte ett långvarigt förlopp. Utan tvärtom har jag tolkat det som att det talar snarare för ett kortvarigt förlopp.
Mm. Anders Eriksson framhåller att det finns möjligheter för alternativa dödsorsaker. Han anser att inledande våld mot halsen, inklusive någon form av kvävning, i första hand bör övervägas som dödsorsak. Han anser dock att det saknas det stora flertalet fynd som skulle kunna styrka att döden orsakats av så kallad manuell strypning. Han har därvid istället fört fram att den mest sannolika dödsorsaken är inandning av uppkräkt magsäcksinnehåll till luftvägarna. Johanna har erkänt att hon tagit ett strypgrepp runt Toves hals, men att greppet endast varit kortvarigt, cirka 10 sekunder.
Mm. Och som rättsläkare så kan man ju då uttala sig på det sättet att fynden är förenliga med till exempel Johannas uppgifter i det här fallet om 10 sekunder. Kan du tycka till om det?
Ja, jag har ju uppfattat att det finns en uppgift från den tilltalade att det var ett kort förlopp, kanske 10 sekunder tror jag hon formulerade det. Och i och med att man inte kan bedöma tidsutdräkten, men att det är väldigt få fynd, så är min uppfattning att det finns ingenting som motsäger hennes uttalande om ett kort förlopp. Det vill säga, och då menar jag ett kort förlopp fram till medvetslösheten inträder. Döden inträder ju ganska många minuter senare, oavsett vad som orsakar döden. Döden definieras ju som, enligt svensk lag då, att döden, en människas död inträder när hjärnans funktioner totalt och oåterkalleligt har upphört. Och det tar ju uppskattningsvis 4-5 minuter efter det att blodtillförseln till hjärnan har upphört. Så att det vi pratar om här är tidsförloppet till medvetslöshet. Och det kan vara... det kan gå mycket snabbt. Jag har ju i mitt tidigare arbete då som rättsläkare haft att bedöma till exempel filmer av så kallade sexstrypningar. Och det där tar det mellan 5 och 10-11 sekunder innan medvetslöshet inträder. Så det, uppgiften om 10 sekunder är helt rimlig, tycker jag.
Den avgörande bevisningen i tingsrättens dom är främst utlåtandet från rättsläkaren Alexandra Lazarevic, som fastställt att dödsorsaken var kvävning till följd av en intensiv och långvarig strypning. Anders å andra sidan menar att fynden talar för att det rör sig om ett snabbt förlopp. Greppet kan ha varit så kort som 10 sekunder, menar han, och greppet i sig kan ha lett till att Tove blivit medvetslös.
Vi har ju bara mjukdelsskador här då, och ändå så har Lazarevic Berge och Brita Sild kommit fram till att det här är, talar starkt för manuell strypning. Kan jag påstå att de har dragit för långtgående slutsatser av ett enda fynd?
Jag skulle inte ha dragit den slutsatsen. Jag har inte dragit den slutsatsen.
Nej.
Anders påpekar att det saknas många av de rättsmedicinska fynd man typiskt ser vid strypning. Istället för strypning kan den faktiska dödsorsaken alltså vara relaterad till inandning av uppkräkt magsäcksinnehåll. Brita Silg, specialist i rättsmedicin, överläkare och ledamot i Socialstyrelsens rättsliga råd, ska nu höras i rätten.
Vi är ju... Det är ju jag och Ingmar Tibblin och Peter Krantz och Henrik Druid som är ledamöter i rättsliga rådet från rättsmedicin. Och vi, när det kommer in ett rättsmedicinskt ärende, så är det ju en av oss som är föredragande, som alltså får själva ärendet. Och den som är föredragande utser en expert som ska skriva själva expertutlåtandet. Och den experten kan ju vara vem som helst. Det kan ju vara någon av oss som redan sitter i rättsliga rådet, men det kan också vara en helt...
Brita förklarar hur det rättsliga rådet fungerar och nämner att hon blivit utvald som expert gällande Tove-fallet. Brita får frågan om magsäcksinnehållet som hittats i Toves luftvägar.
Är det vanligt att man påträffar den typen av fynd i samband med så att säga strypning?
Just i samband med strykning vet jag inte, men i alla våra obduktionsfall så förekommer ju magsäcksinnehåll i luftvägarna. Det finns olika studier, några som har visat 25% av alla fall. Några har sagt att det där var ju en låg siffra, det förekommer i ännu fler fall. Så det är vanligt att det finns magsäcksinnehåll i luftvägarna. Men alla är överens om att det är för det allra mesta ett helt irrelevant fynd, eftersom magsäcksinnehåll, det är väl känt att magsäcksinnehåll kan förflytta sig från magsäcken till luftvägarna, dels under döendet, alltså under den agonala perioden, men också efter döden, efter, just bara genom att man hanterar kroppen, vilket man ju ändå måste göra. Så till exempel så gjordes det en studie på 50-talet, kan jag nämna, där man placerade ett röntgentätt material, alltså barium, i magsäcken på människor som precis hade dött på sjukhus. Alltså medan de fortfarande låg i sina sjukhussängar så fick man dit det här bariumet i deras magsäckar. Och sen gjorde man som vanligt och transporterade kroppen till bårhuset först och sen på obduktion. Och så gjorde man en röntgenundersökning innan obduktionen. Och då såg man ju i ganska många fall att det här bariumet fanns i luftvägarna. Så bara den hanteringen gör ju att magsäcksinnehåll flyttar på sig. Så för det allra mesta så är det ett helt irrelevant fynd. Och det är lustigt att Anders Eriksson citerar det här kapitlet i den läroboken från Sauko och Knight, där man just har skrivit nästan ett helt kapitel om det här fenomenet, där det ju också står att man ska vara väldigt försiktig med att använda sig av det här med magsäcksinnehållet i sin bedömning av dödsorsaken, både som primär och som bidragande dödsorsak, eftersom för det allra mesta så är det helt irrelevant. Enda gången det kan ha en relevans är när man har en kraftigt alkoholpåverkad eller drogpåverkad person och man har kopiösa mängder av magsäcksinnehåll som helt blockerar luftvägarna. Så det stämmer inte, som Anders Eriksson sa, att det räcker med en liten mängd. Det står uttryckligen i den boken att det ska vara stora mängder magsäcksinnehåll för att man ens ska ta upp det som en bidragande dödsorsak i de här fallen när man har en hög alkoholpåverkan och har dött.
Socialstyrelsens rättsliga råd talar för att dödsorsaken var manuell strypning och att inandning av kräkt magsäcksinnehåll kan ha spelat en roll i obestämbar grad. Rådet understryker att bedömningen komplicerades av kroppens förruttnelse, brännskador och tidsintervallet mellan dödsfallet och obduktionen. Brita påpekar att man endast hittat finbubbligt slem och några få matrester i Toves luftträd. Hon betonar, med hänvisning till vetenskaplig litteratur, att dessa mängder är små. Brita förklarar vidare att magsäcksinnehåll kan rinna ut från luftvägarna när man hanterar kroppen, samt när kroppen förflyttas. Brita håller alltså inte med Anders Eriksson, som menar att mängden maginnehåll är tillräcklig för att betraktas som en bidragande dödsorsak.
Ja, och det vet jag inte riktigt vad han har fått ifrån. Och det där med att det skulle räcka med en ärta och så dör man av det, det har jag aldrig hört om. Jag har haft ett fall med ett barn som fick en ärta i sin ena huvudbronk. Men det barnet dog 3 dagar senare av en lunginflammation som den ärtan hade orsakat. Så att det tror jag är allmänt vedertaget, att det krävs en ganska stor tilltäppning av luftvägarna för att man ska kunna kvävas av det.
Okej. Och baserat på det du nu har sagt och baserat på de fynd som du gjorde, vi kommer ju titta på dem senare, har jag förstått. Var det svårt att avgöra om det var tillräckligt mycket magsäcksinnehåll i luftvägarna?
Nej. Och det som förvånade mig var ju bara, när jag fick se bilderna så tänkte jag väl också så här, varför skrev de rikliga mängder magsäcksinnehåll i det preliminära utlåtandet? Så att jag fick inte ihop det heller. Och vi har ju fått förklaringen nu av Johan Berger att det var ett misstag. Ett väldigt olyckligt misstag som är ett upphov till hela den här diskussionen. Varför vi ens sitter och pratar om det här. Hade det här varit mitt fall så hade jag inte ens tagit upp det i mitt utlåtande.
Hur menar du då?
Det kanske hade stått i protokollet att det fanns en liten mängd slem, att det fanns slem och en liten mängd matsäcksinnehållet. Det kanske hade stått i protokollet. Men på utlåtandet så listar vi ju liksom de relevanta fynden. Och för mig hade det här inte ens varit ett relevant fynd.
Ja. I det preliminära utlåtandet har Johan Berge, som var den rättsläkare som tillsammans med Alexandra Lazarevic gjorde obduktionen av Toves kropp, beskrivit det som att Tove hade rikliga mängder magsäcksinnehåll i lungorna. En formulering som Johan Berge i efterhand beskrivit som ett misstag.
Och när man läser dina slutsatser och lite grann det som vi nu har varit inne på så avfärdar du förslaget att inandning av magsäcksinnehåll skulle vara primär dödsorsak, och det tror jag i och för sig Eller att jag ska ställa frågan så här. Hur kommer det sig att du gör det?
Ja, att det var så en liten mängd. Mm.
Okej. Okay. Sen har du också skrivit att aspiration i någon mån kan ha bidragit till dödsfallet. Och vad menar du med det? Eller med den skrivningen?
Ja, att visst kan det, för det är ju som Anders Eriksson också sa, visst kan det ändå finnas en liten möjlighet att hon har andats in en liten mängd magsäcksinnehåll och att det på något sätt kanske har påskyndat döden lite. Men det är en väldigt liten möjlighet. Mm. Kan ha bidragit, jag vet inte. Men ni måste också läsa följdmeningen. Mm. Och den är ju, om det nu är så att hon har aspirerat, så är det ju för att hon var medvetslös. Hon var medvetslös för att hon har blivit utsatt för det här strupgreppet. Så det här, för mig är den händelsekedja som i så fall hänger ihop. Och det som Anders Eriksson pratar om, liksom underliggande och terminal dödsorsak, så kan det ju vara. Men det är ju fortfarande den underliggande dödsorsaken som räknas. Den terminala dödsorsaken är ju ofta ganska irrelevant i många av våra dödsfall.
Och enligt din uppfattning då, vad det är så att säga orsaken till att Tove avled?
Ja, att de har tagit strupgrepp på henne. Så pass länge att hon först blev medvetslös och sen dog. Okay.
Clea Sangborn tar över ordet och börjar ställa sina frågor. Stämningen är laddad. Brita klargör att magsäcksinnehållet inte framträder vid strypning, utan uppstår under medvetslösheten.
Fast det kommer ju senare, och där har Anders Eriksson också snurrat ihop det, för att det här magsäcksinnehållet kommer ju inte upp samtidigt som man stryper någon, utan det här kommer ju under medvetslösheten i ett senare skede. Så okay, hon måste ju ha varit medvetslös, och sen kräks man.
Mm. Hur vet du det då? Hon kan ju ha kräkts under tiden hon till exempel har slagit i huvudet och så har hon kommit på golvet och så kräks hon och så kommer struptag.
Nej,
var du där då eller och såg det här kräkningen eller?
Nej, det vet jag inte.
Jag vet att du inte var där. Men vad är det som talar starkt med att det finns då mjukdelsblödningar i halsen? Vad är det som talar starkt för att det är strypning? Och du har sagt att du har gjort den här uteslutningen då.
För att den typen av skador får man inte av något annat våld, trubbigt våld, slag mot halsen eller liknande, utan det är just ett hårt grepp.
Mm. Och hur påverkar förruttnelseprocessen och bränningarna då, din bedömning?
Inte så mycket i det här fallet, nej.
Du har just påpekat att man måste verkligen ta hänsyn till det, har du ju skrivit själv.
Men vi har ju fortfarande fynden på blödningarna i halsmuskulaturen och det faktum att hon är död och det faktum att en av de tilltalade medger att hon har hållit ett strypgrepp runt halsen.
Ett stryptag som har varit i cirka 10 sekunder har hon medgivit. Vad är det för någonting som talar för enligt dig att vad är det för fynd som talar för att stryptaget har hållits under en längre period som du säger?
Det faktum att hon är död.
Mm.
Är för att om hon hade hållit i 10 sekunder bara så hade hon inte dött.
Nej, men om vi tar på skadorna då, själva medicinska fynden. Finns det några medicinska fynd som i sig talar för att struptaget har varit längre?
Majas försvarare, Peter Gillberg, vill under hovrättsförhandlingen höra Johanna på nytt. Han har antytt att det kan ha varit så att Johanna vill sätta dit Maja. Då Maja var den som först började berätta i förhör med polisen om händelserna kring Toves död. I rätten tar han upp ett specifikt förhör som ägt rum med Johanna den 7 december 2022.
Och till dig nu Johanna. Det här är ett förhör den 7 december. Och du får då reda på vissa uppgifter som Maja har sagt i förhör gällande Toves kropp. Kommer du ihåg vad poliserna berättade för dig?
Ja, de berättade väldigt knapphändiga uppgifter. De berättade precis bara att Maja hade berättat att vi hade tagit ut Tove ur min lägenhet.
Mm.
Och att vi hade, vad vi hade gjort av hennes nycklar och mobil. Absolut inget mer än det.
Och ja, låt mig, det stämmer det du säger. Men om jag får läsa det du får höra från polisen här på sidan 994, det är lite mer information. I allt väsentligt så är det riktigt som Johanna säger. Då står det så här, jag vill bara se om du känner igen detta, Johanna. Förra veckan så påkallade Maja ett förhör med oss och nu har Maja ändrat sig. Maja säger nu att hon är med på den här resan, men det handlar inte om att åka och äta någon haschkaka. Om vi stoppar det hade du berättat om tidigare, eller hur?
Mm.
Mm. Maja berättar för oss hur ni tillsammans bär ut Toves kropp från din lägenhet. Stämmer? Känner du igen?
Ja.
Maja berättar hur ni tillsammans lastar in den i bilen. Maja berättar hur ni åker och dumpar kroppen på den platsen där vi hittar den. Vi vet också var och hur Toves telefon försvann. Vi vet också var och hur Toves nycklar försvann. Känner du igen det?
Ja.
Att du får höra det.
Mm.
Kommer du ihåg vad din reaktion var på det?
Jag vet att jag blev väldigt chockad. Och inte riktigt visste vad jag skulle varken tänka eller svara.
Mm. Hur kändes det?
Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag var väldigt chockad. Det var inte många tankar som dök upp i huvudet.
Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Peter tar upp ytterligare ett förhör som sker den 15 december. I förhöret uppkommer liknande frågor som i tidigare nämnt förhör.
Och kommer du ihåg hur du reagerar på detta då? Nu har det gått lite tid. Vad tänkte du då?
Jag var nog fortfarande ganska chockad och inte riktigt heller visste vad jag skulle tänka och så. Det var ganska rörigt i huvudet då.
Mm. Stämmer det att det noteras att du säger att det stämmer inte?
Ja.
Mm. Och hur känns detta? Nu har det kommit till andra gång de här uppgifterna att Maja har sagt så här.
Mm.
Både om sig själv, att hon är med, men också om dig.
Mm.
Hur kändes det? Hur tänkte du? Är du ledsen eller blev du chockad? Blev du arg? Hur kände du?
Ja, för det var en väldigt traumatisk upplevelse allting. Och det gjorde ju att man förträngde det väldigt mycket.
Mm.
Så det var ingenting man direkt ville ta upp.
Nej.
Det var väldigt svårt att ens erkänna för sig själv. Det var någonting jag förnekade väldigt länge.
Mm.
Det var väldigt, väldigt jobbigt att handskas med allting. Och att vara i det helt själv, som jag var då, det gick liksom inte att ta in. Och jag ville ju inte erkänna för mig själv heller vad som hade hänt.
Du blir ledsen när du pratar om det, är det så?
Ja, ja, ja. Det är en väldigt känslig liksom händelse.
Ja.
Peter Gillberg lyfter ytterligare ett annat förhör som ägde rum den 30 december.
Så kommer vi till ett nästa förhör som då är på sidan 1008 i samma förundersökningsprotokoll. Det är ett förhör den 30 december. Och då händer det någonting. Kan du, för då berättar du ju om händelse, det stämmer.
Ja.
Ja, och det är ganska överensstämmande med det du har sagt sen i tingsrätten.
Ja.
Ja, ja. Hur har du tänkt innan det nu då?
Innan, eller varför jag valde?
Ja.
Ja, innan dess så kände jag inte att jag kunde berätta.
Mm.
För att jag hade som sagt förträngt det för mig själv.
Mm.
Och det var väldigt svårt att tänka på. Och det är det fortfarande. Sen var jag helt själv i det.
Mm.
Men när jag fick höra de här uppgifterna som polisen berättade att Maja hade sagt- så stämmer det ju överens med vad som faktiskt hände. Det att vi bar ut Toves kropp. Det stämmer. Och då slungades jag ju liksom tillbaka i den här fruktansvärda natten. Och började en process med att ta in det här bit för bit. Sen bytte jag advokat. Och helt plötsligt var jag inte ensam i det längre. Och när jag började ta in vad som hade hänt så fanns det ju bara en sak att ta in. Och det var ju sanningen. Mm. Och det var ju det jag berättade. Och det var det jag trodde att Maja hade sagt. För jag tänkte att det fanns ju inget annat alternativ än att säga så.
Mm.
Eftersom hon ändå berättade sanningen att vi bar ut Toves kropp. Och därför valde jag att jag måste säga sanningen för att det skulle stämma överens med Majas historia också, tänkte jag. Eftersom att om hon berättar sanningen och jag berättar sanningen så måste det ju vara så.
Men när hon säger detta, har hon liksom brutit mot en överenskommelse ni hade att ni inte skulle prata om detta?
Ja, hur tänker du?
När Maja väljer att berätta för polisen vad som hände med Toves kropp, hade hon brutit mot en överenskommelse som ni hade pratat om att ni inte skulle prata om vad som hade hänt med Toves kropp?
Ja, vi pratade om att vi skulle säga att det var Maja som hade mått dåligt och att Tove hade gått hem.
Slutligen tar Peter upp ett förhör som äger rum den 7 november. Det vill säga tiden innan Johanna berättat sin version av vad som hände natten då Tove avled.
Då får du möjligheten att förklara hur du tror att detta kan komma sig.
Mm.
Mm. Kommer du ihåg vad du säger då? Vem det är du blandar in i detta då?
Nej, det kommer jag faktiskt inte ihåg.
Du har ingen minnebild av det?
Nej, inte just nu.
Jag ska läsa upp det för dig. Jag vill bara ge dig möjligheten. Och då är jag på sidan 955 och då får jag be om rättens tillåtelse med detta. Du får frågan, det finns mer text nu än det jag bara läser upp. Du får frågan så här från polisen. Den här McDonald's-resan, när grannen kör dig dit, så vet vi sedan tidigare att Toves telefon gör exakt samma resa vid samma tidpunkt. Har du funderat över det? Har du kommit fram till hur det kan ha gått till? Frågar polisen. Känner du igen att frågan har varit uppe?
Ja, men jag kommer inte ihåg det så.
Nej. Och du berättar om att den kan ha hamnat i fel jackficka och Tove kan ha lagt mobilen på lite olika ställen. Men sen säger du så här, och återigen, du får inga minnesbilder, för då, jag vill inte läsa om du är så att du själv kan berätta.
Jag faktiskt inte ihåg det.
Nej, jag läser det så får du kommentera det, Johanna. Mest sannolikt tycker jag det är att den har legat i hans bil. Mina misstankar mot grannen är ganska starka. För mig är det inte alls orimligt att hon skulle kunna vara med i bilen på något sätt och mobilen i så fall kunnat vara med på det sättet. Det är mina spekulationer. Känner du igen det?
Mm.
Varför säger du så?
Återigen, det som hände är fortfarande svårt att prata om idag.
Mm.
För att det är jättetraumatiskt.
Mm. Jag förstår.
Och för att kunna hantera en sån sak så valde jag undermedvetet. Det var ingenting jag aktivt valde, utan det var undermedvetet.
Mm.
Att förtrycka allt det. Så det var vad jag på riktigt trodde då. Det var mina spontana tankar på riktigt.
Jag märker att du liksom... Du känner igen det. Jag ska läsa lite till, sen är jag klar, Johanna. Du får säga till om det är för jobbigt, men det är bara en passus till, sen är jag klar. Är det okej?
Okay? Ja.
Ja. Menar du, frågar polisen, att hon var med i bilen till McDonald's då? Och så svarar du, inte vad jag såg, men om man ska dra det så grovt så skulle hon kunna legat i bagaget utan att jag märkte det. Det var en ganska stor bil där, sannolikheten finns. Absolut att hon skulle kunna varit där och då även mobilen. Eller att grannen på något sätt hade mobilen på sig, det är ju en rimlig tanke.
Peter trycker på det faktum att Johanna var fullt medveten om att grannen inte hade något med Toves död att göra.
Det som jag bara funderar på, det är ju att du vet ju att han har ju inte något med detta att göra.
Fast riktigt så enkelt är det inte. Eftersom okay. Att jag tänkte ju inte, det var inte att jag undermedvetet kanske jag visste, men det var inget som låg närliggande som jag tänkte på.
Nej.
För då hade inte jag klarat av att sitta här idag.
Du minns inte ens riktigt detta. Är det så jag ska förstå att, liksom, att du är så...
Minnet finns fortfarande, absolut. Ja, ja. Men det är inte tillgängligt.
Nej.
Så är det. Det är absolut inte tillgängligt för mig att plocka fram det just då.
Jag förstår.
Johannas försvarare, Clea Sangborn, tar över. Och frågar Johanna om hennes relation med Maja för tiden då förhöret i december skedde.
Alltså, vad är dina tankar kring Maja när du sen ska berätta vad som händer?
Mm. Alltså, de är ju oförändrade. Vi var ju jättenära vänner och jag har aldrig haft en så bra vän och tyckte om en vän så mycket som Maja. Och det var ju helt oförändrat i december för att då... Ja, det var inget som hade dykt upp som gjorde att jag hade anledning att ändra mina känslor kring varken Maja eller vår vänskap.
Hovrättens bedömning är att det är bevisat att den huvudsakliga dödsorsaken var kvävning till följd av manuell strypning. Men att det inte går att utesluta att andra faktorer kan ha bidragit till eller påskyndat händelseförloppet. Jag läser ur utdrag ur hovrättsdomen. Sammanfattningsvis är det bevisat att Johanna, medveten om att Tove var påverkad av alkohol, fällde henne till golvet, satte sig på hennes överkropp och tog ett mycket kraftigt strypgrepp om Toves hals. Johanna höll kvar greppet till dess att Tove var död eller till dess att kvävningsprocessen inte längre kunde hävas. Det är ställt utom rimligt tvivel att hon höll kvar strypgreppet så länge att det orsakade medvetslöshet och att Tove aldrig, trots att Johanna släppte greppet, återfick medvetandet. Majas uppgifter om att hon till stor del sov under den tid som de tre var i lägenheten framstår som osannolika med hänsyn till vad som i övrigt kommit fram om att det förekom olika höga ljud och att det hela utspelade sig i en liten lägenhet. Med utgångspunkt i att Maja haft sin telefon på sig eller i vart fall med sig under kvällen har det presenterats vissa telefonanalyser som visar på rörelser och även viss aktivitet från Majas sida. Dessa uppgifter utesluter emellertid inte att händelseförloppet skulle kunna vara det som Maja beskrivit. Hennes berättelse innehåller dock flera märkliga omständigheter. Det framstår som i det närmaste otänkbart att Maja kan ha gått från sängen till toaletten och därefter har befunnit sig i badrummet under den tid som Johanna åkte till McDonald's utan att Maja sett Toves kropp. Det framstår också som mycket märkligt att Maja inte skulle ha frågat Johanna vad som hade hänt med Tove när hon senare under kvällen har beskrivit att hon såg kroppen ligga inlindad i ett lakan. Informationen om vad som faktiskt hände menar Maja att hon fått först dagen efter. Till skillnad från tingsrätten har hovrätten kommit fram till att Johanna inte agerade med avsiktsuppsåt. Avsiktsuppsåt innebär att en person aktivt avser att utföra en viss handling eller åstadkomma ett visst resultat. Personen har en tydlig avsikt. Hovrätten bedömer att Johanna handlat med så kallat likgiltighetsuppsåt. Likgiltighetsuppsåt avser när en person utför en handling trots att personen inser riskerna med den, men är likgiltig inför om dessa risker förverkligas eller inte. I och med hovrättens bedömning påverkar straffvärdet i en sänkande riktning och Johanna döms till 16 års fängelse för mord och grovt gravfridsbrott. Hon frias från anklagelsen om skadegörelse. Maja frikänns från misstankar om mord, men döms till fängelse i 1 år och 6 månader för grovt gravfridsbrott. Eftersom hon suttit häktad i över 1 år har hon suttit av sin tid. Rätten refererar till den tekniska utredningen gällande Maja. Utredningen visar aktivitet i hennes mobil klockan 02.20 och klockan 02.40 under mordnatten. Det går således inte att med säkerhet fastställa att hon var i rörelse vid den exakta tidpunkten för dödsfallet, som tros ha inträffat i badrummet runt klockan 02.30. Du har lyssnat på Svenska Brott. Mitt namn är Tove Wahlne. Exekutiv producent är Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
What triggered this bizarre behavior?
Journey into the cold heart of Northern Darkness with Nordic Crimes.
That case became like a scene from a horror movie.
A new true crime documentary series that chilled the bone.
The hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
Listen on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts. Nordic Crimes is a part of the Acast family.